I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Varmt välkommen till avsnitt 168 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Hoppas att du har det bra trots de här konstiga tiderna vi har just nu. Om du har följt Karriärpodden så vet du att vi har gjort några specialavsnitt om ledarskap och kommunikation med tanke på coronapandemin. Vi fortsätter nu att podda på distans, men den här gången är vi tillbaka i fas med längre samtal på tu man hand. Och nu är det dags för det skånska stjärnskottet Lina Thunberg att ta plats i podden. Redan som 21-åring blev hon upplockad av Veckans Affärer som en av Sveriges 101 supertalanger. Och trots sin unga ålder har hon hunnit axla rollen som försäljningschef på Lövengrip, en av Sveriges då snabbast växande startups. Efter nästan 5 år på det bolaget så startade hon sitt eget företag tillsammans med en tidigare kollega. I februari 2019 lanserade de Anyhear, som är ett sleepwear-varumärke. Utöver det här jobbar Lina med affärsutveckling på Engager, en digital byrå som är branschledande inom Facebook-marknadsföring. Som ni kommer att höra i veckans avsnitt har Lina lärt sig genom att testa sig fram hela tiden. Och hon berättar bland annat hur hennes nyfikenhet och driv har tagit henne till den platsen där hon är idag. Dessutom får vi höra om några tuffa barndomsår när hon blev mobbad, hur det har satt sina spår och hur hon har lärt sig att använda det till sin fördel. Vi kommer förstås också att prata om hur det är att bygga bolag och att hinna med allt man vill göra men samtidigt jobba med att försöka hitta balans i tillvaron. Så, jag är också stolt över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 168 med min gäst Lina Thunberg. Jag heter Eva Ekedal. Hej Lina Thunberg, välkommen till Karriärpodden.
Tack så jättemycket.
Och vi sitter ju inte bredvid varandra som det var tänkt att vi skulle göra i min poddstudio, utan nu är det återigen en distanspodd här i Karriärpodden, för du är någon annanstans. Var är du någonstans?
Ja, just nu sitter jag i mitt flickrum i Skåne, i Hässleholm. Så det är ju lite annorlunda att inte sitta mitt emot den man pratar med, men jag antar att det här får gå bra ändå.
Ja, men vi körde FaceTime en liten stund innan, så vi åtminstone sett varandra. Ja,
exakt, vi har väntat lite grann.
Och jag vet ju inte så mycket om dig alls, utan det här ska verkligen bli en spännande intervju. Men ja, vi har ju fått göra så här med tanke på rådande omständigheter av corona. Hur tycker du att det är?
Ja, det är såklart jättetråkigt och alla påverkas ju på ett eller annat sätt. Och jag har tagit mig från Stockholm där jag egentligen bor, för jag tänkte det kunde vara skönt att vara lite på landet och passa på att varva ner och vara hemma hos mamma och pappa, men ändå ska vara hemma. Så det är så jag har tacklat det. Och sen försöker jag bara jobba på precis som vanligt, men över länk på alla möjliga håll och kanter istället. Hur gör du? Ja.
Jo, men det är ju samma här, fast... Jag har ju som tur var poddstudion hemma och sådär, så att för mig är det, ja, jag har fått varit ännu mer hemma och inte på kontoret i stan såklart, och väldigt mycket videomöten är det ju, men vi får nog vara ändå tacksamma och glada över det som är. Jag pratade med USA igår och de har ju betydligt värre, New York där de knappt liksom får röra sig. Vi får ju ändå gå ut i trädgården och i naturen och så, eller hur?
Ja, det är läskigt. Och min lillebror sitter fast i Wales. Han bor i UK, så han pluggar där. Och de har också mycket strikta regler. Så jag tror vi ska vara glada att vår karantän är någon typ av alternativ karantän. än så länge i alla fall.
Ja, verkligen, verkligen. Nej, men jag... och då är det ju så här att... jag vet ju som sagt bara några grejer om dig, men jag vet framförallt att du har varit väldigt mycket aktuell i senaste åren i media, för du har synts och hörts en hel del.
Ja, spännande. Ja, men det har blivit lite podcast och artiklar och sådär när det har varit något att uppmärksamma.
Ja, nej, men det jag hade fullt upp här när jag skulle göra researchen. Jag tänkte, det är ju så här, när man har sådana som är lite äldre än vad du är och erfarna i många, många år, så tar det ju längre tid att göra researchen, och vanligtvis. Men jag kan säga att du hade ju varit med i massor med poddar och grejer. Så att, ja, jag hade fullt upp här. Men nu ska du få berätta själv, tycker jag, istället. Vad är det som gör att man har hört så mycket om dig så här pass unga år? Hur började det för dig?
Ja, jättebra fråga. Nej, men det som jag tror många kanske känner igen mig ifrån är för att jag jobbade som försäljningschef på Löwengrip. Alltså Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius skönhetsbolag. Och där var jag i nästan 5 år. Så jag började egentligen jobba där innan jag tog studenten. Och sen så slutade det där för något år sedan när jag kände att, men nu har jag gjort typ allting jag kan göra här egentligen, för att jag fick ju verkligen vara med liksom från starten när vi egentligen inte har fanns hos någon återförsäljare och när det egentligen bara stod provburkar på kontoret och vi inte visste ifall vi skulle sälja kosttillskott eller shampoo liksom, till att vara ett bolag som omsatte väldigt många miljoner och hade vuxit organiskt och sålde världen över. Så det var en jättespännande resa. Och där fick jag göra allting ifrån jobba mycket med den svenska marknaden som jag gjorde i början, till export, till e-commerce. Och sen när jag jobbade med e-commerce så kände jag att det var spännande och att jag ville fördjupa mig i det. Så då började jag jobba på en byrå som heter Engager, som gör digitala marknadsstrategier för olika digitala medier. Och sen så passade jag också på att starta eget vid sidan av det för att liksom maximera min kunskap. Man kan nog säga att det har lite varit min grej, att hela tiden maximera mitt sammanhang för att lära mig så mycket som möjligt hela tiden. Jag har lite svårt att sitta still och bara göra en sak.
Ja, sen, det hör man nästan på din röst. Att det, och jag tänkte på det också när jag studerade ditt CV, att det, liksom, det går lite i omlott också, de här olika jobben.
Ja, det gör ju det. Jag har sällan bara jobbat 150%. Och det är egentligen inte för att jag typ har behövt det. Alltså ofta räcker det till exempel ekonomiskt med att bara jobba heltid på ett ställe. Men jag tyckte att det var så himla kul och att jag har haft chansen att lära mig mer. Så då har jag passat på att göra det. Och också inte velat tacka nej till någon möjlighet. Så min karriär har egentligen varit lite bakvänd. Om man kan säga karriär på den korta tiden jag har varit i arbetslivet. Jag är bara 25.
Det kan man absolut göra.
Ja, då använder jag det vokabulärt. Nej, men jag började egentligen med att vara chef för 10 personer var det. Nu är jag inte chef för någon alls. Men jag började liksom kanske i den änden som många är i efter några år, om du förstår vad jag menar. Så jag har liksom gjort det ganska mycket bakvänt egentligen. Och jag har inte heller pluggat någonting, utan jag hoppade på direkt att börja jobba och har egentligen lärt mig genom att testa mig fram hela tiden. Och liksom inte sagt nej och tackat ja till saker löpande och sett vart det har ledit mig.
Men du, vi måste ju få höra här nu, hur gick det till att du lärde känna Isabella och Pingis, det här första jobbet där?
Ja, men jag gick ekonomi på gymnasiet och då hade vi UF-företag som min mamma också undervisar i, så det blev inte helt helt så att jag har kommit in på liksom det entreprenöriella. Min pappa har också alltid drivit bolag, allt från så här små lokala bolag till stora börsnoterade. Så jag har haft en väldigt så här god inblick i företagsvärlden liksom, och alltid varit pushad av dem att, så här, att det finns liksom, och att de har liksom öppnat upp en dörr för det. Men hur som helst så läste jag UF på gymnasiet och vi skulle ha en inspirationsföreläsning inför vårt UF-år och Isabella var och föreläste på vår skola. Och då drev hon en blogg, det gör hon ju fortfarande, som jag faktiskt aldrig hade läst, för jag hade inte koll på det. Och jag menar, jag bodde ju på landet i Skåne, vi hade nog inte riktigt samma intresse för sånt som man kanske hade i större städer, där jag förstod att man läste mer på den tiden. Men hon berättade i alla fall om alla olika bolag hon hade startat. Hon hade startat ett 10-tag bolag då, och hon var högaktuell med en tidning som hon drev då, där hon boostade unga tjejer. Och så berättade hon att hon skulle starta ett skönhetsbolag. Och efter den föreläsningen så fick vi reda på att vi skulle ha praktik i en vecka sista året på gymnasiet. Och då tänkte jag, men det är klart att jag ska vara hos henne. Hon har ju jättemycket för sig och då får jag se hur ett bolag ser ut från insidan. Istället för att vara på ett lite större bolag kanske. Och bara få testa på en roll. Så då hörde jag av mig till henne och sa att jag ville vara där på praktik. Fick inte svar, testade igen och igen. Och till slut så hörde jag av mig till Pingis Hardenius som hon då drev bolaget med. De har precis sålt det, men de har drev det tillsammans i alla år. Och frågade ifall jag fick ha praktik där. Och det fick jag. Så då åkte jag till Stockholm i en vecka på praktik. Och det här var när jag var 18. Och innan den veckan var slut så erbjöd de mig jobb. Så då började jag jobba där innan jag kom.
Gud, vilken grej. Vilken slump då egentligen, kan man tänka sig. Att du träffade på henne på det sättet. Har du reflekterat över det själv? Slumpens avgörande faktor.
Ja, alltså faktiskt många gånger har jag tänkt att, men hur kunde det bli så? Men någonstans hoppas jag också att det, eller jag tänker att hade det inte varit att jag hamnade där, så hoppas jag att jag hade hamnat på något annat bolag och kunnat göra samma resa. Men jag är ju supertacksam att jag hamnade hos just Pingis och Isabella, för de har ju liksom gett mig allt. Och de har alltid varit väldigt öppna och låtit mig testa mig fram. Och det har aldrig varit fel att göra, det har aldrig varit dumt att göra fel, för det innebär ju bara att jag har lärt mig någonting. Det har varit en väldigt fin attityd mot oss unga tjejer som har jobbat här.
Ja, berätta lite, hur var det då under de här åren när du var från början praktikplats och sen försäljningschef till slut då? Det var ju också under de här åren när det växte och hände väldigt mycket på bolaget.
Exakt, det var jättespännande år och det hände så himla mycket hela tiden. Och vi jobbade jättemycket och vi var många, alltså framförallt många unga tjejer, och vi blev liksom som en familj där. Och det var hur kul som helst. Och varenda gång jag kom och sa, ska jag göra så här eller så här? Så sa de alltid, men vad hade du själv gjort? Testa det. Så det var ett otroligt öppet klimat. Och men man fick testa sig fram helt enkelt. Så det var superkul. Och jag är väldigt nära vän med många från den tiden än idag. Och man är liksom lite som en familj. Det känner du säkert också i ditt startup. Att man jobbar väldigt tätt och mycket. Och man får en väldigt fin relation till varandra. Och även Pingis och Isabella har jag en väldigt bra relation till än idag. Som jag är supertacksam för. De är fantastiska båda två.
Ja. Vad var det som gjorde då att du gled över till och ville jobba på Engager med marknadsföringen då?
Alltså i slutet på Löwengrip så jobbade jag en del med e-commerce och fick testa på det och tyckte det var jättespännande med liksom medieköp och hur man kunde få upp en konverteringsgrad genom att jobba med olika typer av innehåll på olika plattformar och känna att jag ville djupdyka i det. Och då är liksom Engager bäst i klassen, så jag tänkte att det kunde vara kul att testa på det. Och sen så dessutom så, som sagt, så fick jag göra min karriär lite omvänt. Och jag hade hunnit testa på väldigt mycket på Löwengrip och kände att jag vet liksom inte hur länge till jag skulle kunna växa där. Eller växa hade jag kunnat göra, men i min takt. För jag vill liksom hålla mitt tempo. Och då så kände jag att det kanske var bäst för både mig och bolaget att jag skulle göra något annat. Så att de fick in någon ny som liksom kom med andra krafter och att jag fick testa på något nytt med den energin jag hade.
Ja. Ah. Den här idén, företagsidén, den måste vi ju också. Nu måste du berätta om ditt bolagsbyggande. Jag har varit inne och spanat jättesnygga pyjamas.
Kul.
Är det?
Tack, ja. Kul.
Jag funderade på vilken jag skulle ha. men det kan vi ta sen. Vilken jag ska köpa, menar jag.
Ja, vi kan hitta en modell som passar dig bra. Jag träffade Hanna som var varumärkes- och produktutvecklingschef på Löwengrip, lärde jag känna där. Och egentligen när jag började så var det liksom jag, Hanna, Pingis och Isabella. Och det var också vi som utgjorde ledningsgruppen under en längre tid. Så Hanna hade liksom sitt ben med sitt team där. Jag hade mitt ben med mitt team. Och sen så samarbetade vi väldigt mycket. Även ifall vi alltid hade olika åsikter om allting, så insåg vi att vi hade en väldigt bra dynamik och kom alltid på liksom, till en bra lösning ihop, eftersom att vi vågade ifrågasätta varandra. Och så var det en dag som vi satt och pratade om att vi båda ville driva bolag och kom på att, men varför ska vi inte testa att göra det tillsammans? Vi vet ju ändå att vi kan jobba bra ihop. Vi vet att vi kompletterar varandra. Vi har liksom mycket lika värderingar. Och tänkte, men vi testar. Så då började vi spåna på vad det skulle kunna vara för någonting. Och tänkte till våra egna behov, till marknaden. Vi liksom läste på vad vi kände saknades i världen och tänkte på vad kan vi för någonting. Och då hade vi precis börjat jobba mer med e-commerce och tyckte det var jättespännande. Han är duktig på att utveckla produkter, så vi tänkte en fysisk produkt man kan sälja online. Vi ville ha en låg returgrad. Till exempel så är det färre som skickar tillbaka en pyjamas där man kan gå upp eller ner en storlek än när det kommer till exempel ett par jeans som måste sitta på alla kanter, eller en kavaj eller vad det nu kan vara för någonting.
Men vad coolt, så ni hade alltså inte, ni hade inte idén innan ni bestämde att ni skulle bilda bolag ihop?
Nej, alltså, vi hade ju samma värderingsgrund och visste liksom vart vi ville, men egentligen inte idén klar, utan nej, den kom vi på eftersom att vi ville starta bolag. Så vi gjorde lite, men som sagt, jag gör saker bak och fram helt enkelt, och vi gjorde samma sak. Men det lirar mycket hand i hand med han och mig. Vi har båda varit hemma väldigt, väldigt mycket och tycker om att vara hemma, hemmamänniskor. Jag var mobbad när jag var liten och liksom har alltid haft ett stort behov av att känna mig trygg när jag är på hemmaplan. Och då så vill vi liksom också värna om många kvinnor i karriären som har väldigt högt tempo, jobbar mycket, reser mycket, det händer mycket, att man ska kunna hitta hem och varva ner. Och då tänker vi att vår pyjamas kan vara en hjälp på vägen till det.
Åh, då ska man ha så här mysigt och känna sig bekväm hemma.
Ja, exakt. Ja.
Och känna sig fin också.
Ja, framförallt det kanske. Mm. Att man kan känna sig fixig även ifall man bara går runt hemma. Och att man inte har en gammal tröja som man har målat i eller sånt där.
Gud, det är så jag går runt. Men nu ska jag genast ändra på det här, känner jag.
Precis, exakt.
Så att, vadå? Då slutade ni båda samtidigt, eller hur gick det till själva?
Nej, alltså, och vi hade ju inte behövt sluta egentligen, för både Pingis och Isabella var väldigt öppna till att vi skulle leva eget. Och någonstans tror jag också att de alltid har velat att vi skulle göra det, för de har varit väldigt pro att man ska se Löwengrip som en språngbräda och liksom lära sig och ta sig vidare det man lär sig. Mm. Så att de var jätteöppna och glada och stöttande och sådär. Men i samma veva som det här så kände jag ju att jag ändå ville testa något nytt. Så då började jag jobba på Engager. Och Hanna var kvar i ett år innan hon började jobba på Axe Beauty House. Där hon gör produkter, private label-produkter åt Kix och Åhléns. Så hon utvecklade produkter och varumärken på sitt heltidsjobb också. Så att, för att förtydliga, både Hanna och jag har ju liksom heltidsjobb utöver Anyhere. Och sen så utöver det så föreläser jag lite också. Så att vi täcker upp våra timmar på dygnet, så att säga.
Anyhere, som det heter då. Hur länge har det funnits nu då?
Vi lanserade i februari förra året, så ganska exakt ett år. Och sen så jobbade vi på det ungefär ett år innan dess. Så då preppade vi och startade bolag och hittade redovisningsbyrå. Och, alltså, tog fram en grafisk profil och började produktutveckla. Alla sådana saker som man gör parallellt egentligen. Började vi med ett år innan. Mm.
Men hur mycket nytta hade du att du hade dels själv jobbat med och kände till det här med UF-företag och mammas roll och så vidare? Mm. Hur mycket betydelse har det, tror du?
Nej, men mycket, tror jag. Alltså, jag har liksom alltid haft en väldigt positiv och enkel approach till att driva bolag. Jag tänkte att men det kanske inte är så svårt ändå. Och också speciellt efter att jag har sett Isabella och Pingis göra det och fått ta en så stor liksom, del och ansvar av det, så har jag liksom varit väldigt positivt inställd till det. Samtidigt så kan det vara intressant att veta att min lillebror och många andra i släkten är liksom superakademiker och helt tvärt emot. Alltså inte att de är anti att driva bolag, men att det är snarare typ så här, man ska forska och man ska doktorera och sådär. Så att det har inte varit helt självklart att det här skulle bli min väg heller.
Nej, okej. Okay. Så det kunde lika bra ha blivit en akademisk karriär för dig?
Ja, alltså egentligen tänkte jag att jag skulle ta ett sabbatsår efter gymnasiet, men det är ju 6 år sen nu. Så att, det tog lite längre tid. Nej, alltså, jag var helt inställd på att jag skulle plugga på Handels eller Uppsala eller Lund eller jag vet inte, något annat spännande universitet och sen helst plugga med corporate finance på någon bank typ. Men det blev ju inte alls så. Och jag är ganska glad att jag hamnade på villovägar, för jag är inte säker på att det hade passat mig att plugga.
Nej, det där är ju så spännande. Jag är ju också en sån som inte gick direkt och pluggade. Jag har ju pluggat senare i livet. Och det går faktiskt det också, kan jag säga. Så att man måste, jag tror att det där är väldigt bra, det du har gjort. Alltså go with the flow lite grann. Att du liksom, nu hände det här och du fick de här möjligheterna väldigt tidigt. Tänk om du skulle bara, nej, nu måste jag plugga.
Exakt, och jag har liksom hela tiden vägt mitt nuläge mot att avbryta det och hoppa på något som egentligen, jag studerar liksom garanterad kunskap, men att jag ändå inte riktigt vet att exakt hur det skulle vara och kännas. Och då har jag alltid känt att, men jag lär mig så mycket just nu, att det skulle liksom vara dumt att jag avbryter det med tanke på hur mycket kompetens jag erhåller varje dag.
När jag liksom hörde din berättelse och började läsa om dig, så tänkte jag jättemycket på den här filmen Sliding Doors, du vet, där man liksom okej, vad hade hänt om nu öppnade sig de här, har du sett den filmen?
Nej, jag har inte det.
Den måste du kolla på. Det är Gwyneth Paltrow och massa bra. Nej, men den handlar liksom om just det här med nu händer det här i livet och en person som då liksom, man får följa hennes öde ur två olika aspekter, kan man säga. Mm. Det handlar inte det om karriär, utan om kärlek och massa andra grejer. Men ändå, så är det ju rätt spännande när man börjar tänka så där, eller hur?
Ja, verkligen. Och det där, sånt där kan jag klura på i all oändlighet. Men någonstans måste man ju också bara inse att nu har jag valt det här och nu får jag liksom gilla läget och köra på. Och jag är jättenöjd med vad jag har valt också. Så att jag njuter varje dag och tycker också det är lite spännande att jag har gjort på det här hållet, när jag egentligen hade en annan väg framför mig. Så jag är ganska nöjd med mitt beslut, hittills i alla fall. Men samtidigt så är jag ju inte anti att plugga, och jag kan absolut tänka mig att göra det någon gång. Men det finns fler vägar, och jag tycker också att man ska vara uppmärksam på att alla inte har samma väg framåt. Utan det är
Nej, det finns olika vägar, och det har ju gått så bra för dig. Menar, du har ju fått massa utmärkelser också, Veckans Affärers supertalanger och Kungen också, har jag läst om. Vad var det? Var det en utbildning eller?
Ja, jag läste värdebaserat ledarskap som är på initiativ av Kungen och Konungens stiftelse. Och det är en otroligt spännande utbildning där man läser om ledarskap. Så man väljs ut, jag tror det är 24 personer som går den här kursen åt gången. Och antagningskravet är att man ska vara intresserad av ledarskap och läsa lite andra kurser och sådär. Men sen så gör man också personlighetstester för att de vill matcha ihop så olika människor som möjligt. Så syftet är att när man kommer till den här kursen, att du inte ska kunna connecta med någon, och att det kanske inte är människor du hade connectat med i vanliga fall.
Och sen, nej, man ska vara så olika varandra som möjligt alltså.
Exakt, och sen så börjar man också liksom bakifrån med att man öppnar upp sig och är väldigt sårbar, och sen så gör man då massa övningar när man redan vet allting om varandra. Alltså jättespännande verkligen, så det kan jag verkligen rekommendera.
Det låter ju nästan som vårt Premium Leadership Program som vi har för kvinnliga ledare. Där gör vi precis så nämligen.
Intressant.
Den får du gå sen. Men du, och sen har du ju också gått Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders, som ju jag känner till lite, för den har min son gått.
Exakt, du har ju den med din son.
Ja, exakt. Det är lite roligt. Den måste ju också ha varit en bra, tänker jag, liksom, avstamp för dig.
Ja, alltså, den gjorde väldigt stor påverkan på mig. Och jag är väldigt glad av att jag fick göra det i tidig ålder. Då läste vi var 50 personer uppdelade på två grupper. Och så läste vi om ledarskap. Väldigt intensivt, vi bodde på ett internat i, jag tror det var 10 dagar eller sånt där, och sen så läste vi liksom om gruppdynamiksprocesser samtidigt som det hände i gruppen, så det var jätteintressant, och det var egentligen då som jag kickade igång mitt intresse för ledarskap.
Och sen blev du ju chef väldigt tidigt i en annan verksamhet också.
Ja, och det råkade bara bli så. Alltså mycket som har hänt i min karriär, det är klart att jag har varit driven och liksom attraherat olika möjligheter, men mycket har också kommit till mig. Att någon har sagt att men du borde jobba med försäljning, eller du borde rekrytera till det här teamet och ta ansvar för det. Så att det blev ju egentligen bara så, men jag tycker det är väldigt kul att ha en ledarskapsroll, och jag hoppas att jag är bra på det också. Och det är någonting som jag tycker är jättespännande och vill jobba med på ett eller annat sätt liksom, livet ut.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men det är ju fascinerande med dig, Lina. Då måste man ju få backa klockan och gå tillbaka lite extra mycket. Det vet du som har kanske lyssnat på några avsnitt tidigare att jag brukar göra. Försöka förstå hur du har blivit som du har blivit helt enkelt. Berätta lite om hur du var när du var liten.
Ja, alltså jag är uppvuxen så här typiskt småstadsaktig skulle jag vilja säga. Men har också haft chansen att resa väldigt mycket med min familj. Och det tror jag har påverkat mig supermycket till att bli en väldigt öppen och nyfiken person. Pappa har alltid jobbat väldigt mycket utomlands. Och då har vi till exempel passat på att åka och hälsa på honom så här, när han har jobbat i Hongkong. Och sen åka vidare till något annat ställe i Asien eller gjort på det sättet liksom. Men också rest väldigt mycket privat, vilket har ju liksom gjort att jag kanske har fått ett mer öppet sinne för olika kulturer och men blivit väldigt nyfiken på världen skulle jag säga. Så dels det, och sen så som jag nämnde tidigare så var jag ju mobbad när jag var liten, och det har ju också påverkat mig väldigt mycket att jag hela tiden har liksom men lite örat mot rälsen kanske, och väldigt duktig, eller duktig kanske är fel ord, men jag har blivit tvingad till att så här känna in människor i många olika sammanhang och hela tiden så här känna av gruppdynamiken och olika människor. Och liksom behövt träna upp det sinnet, ifall jag uttrycker mig rätt.
Ja, men det är ju ofta så. Då blir man ju väldigt liksom lyhörd för olika känslor och stämningar och så. Var det så det var då?
Ja, men det skulle jag säga. Och det var också väldigt tidig ålder. Det var när jag var 6-7 år och sen så fick jag byta skola för det var väldigt illa. Och då fick jag liksom börja om på ny kula egentligen och liksom lära känna nya människor från grunden, och det är ganska tufft i den åldern när man kommer in i en skola. Jag började också på en ganska liten Montessori-skola där det var en liten tight klass, men som välkomnade mig väldigt fint, och det har ju också satt sin prägel att jag vågade ta med nya människor, att de tog sig an mig och så vidare. Men det är inte lätt i den åldern liksom, så det tror jag absolut har påverkat mig, även ifall jag kanske inte har tänkt att jag gjort det tidigare för att jag var så liten, så tror jag definitivt att många spår som man ser i vuxen ålder sett sig ganska tidigt i livet.
Pågick det här under en längre period eller gick det över sen eller hur?
Nej, alltså det gick inte över. Jag var tvungen att byta skola. Och då åkte jag, när jag inte var kvar där längre. Eftersom att det inte fanns någon som kunde mobbas länge. Men det här var, ska vi se, det var 1-2 år ungefär. Så det var, jag var hemma från skolan väldigt mycket också. Men det var i 0:an och 1:an och sen bytte jag skola då till årskurs 2. Gjorde jag.
Vad tror du att det har betytt mer för dig den här tuffare perioden då i ditt liv?
Jag tror framför allt, som jag nämnde kort tidigare, att jag känner in väldigt mycket. Jag tar in rummet och tar mycket socialt ansvar. Kanske ibland lite mer än vad jag borde göra. Jag känner in väldigt mycket, känner väldigt mycket för andra människor. Förstår ofta andras situation. Vilket till exempel kan vara jättejobbigt för mig ifall jag sitter i så här ett förhandlingsläge. För jag förstår verkligen argumenten som kommer på den här sidan. Man kan verkligen vara så här, ja, jag förstår dig. Jag vill bara säga ja nu. Men nu har jag också mitt, jag måste förhålla mig till liksom. Men den här förmågan att kanske kunna sätta sig in i andra situationer tror jag har fått liksom en hjälp på vägen med genom det.
Ja, så det är ju massa positiva saker som också kommer ur det här.
Ja, det är klart man önskar att negativa saker aldrig skulle uppstå. Men ifall jag ser till det positiva så har jag absolut haft mycket nytta av det där. Och jag tror också att det har gjort att jag har blivit väldigt, väldigt orädd också på ett sätt. För jag tänkte att här, men det kan aldrig bli värre än vad det var då i alla fall. Så jag kan bara testa mig fram och göra saker och köra på. För det kommer ändå liksom, jag kommer ändå aldrig bli värre bemött än vad jag var i det sammanhanget.
Nej.
Det låter förklart, men jag hoppas du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Och jag tänker att det som brukar hända när man har haft såna där upplevelser i tidiga år, så är det ju också tilliten till människor. Men hur gick det sen då? För att du vågar till slut lita på andra och så?
Ja, det strugglar jag fortfarande med lite till och från, tror jag. Och jag märker också att jag har ganska lätt att så här backa ut ur relationer. Eller så här, ifall jag känner av någonting så har jag väldigt lätt att klippa en relation, egentligen. Men det gör ju också att det är något fint som kommer ur det, eller som jag fått höra att mina kompisar tycker är fint, är att det tar längre tid att lära känna mig, men när man väl gör det, då har man liksom mig. Och då vet man att man har mitt fulla förtroende. Så det är nog så jag har blivit som person, liksom formad av det.
Vad var det som gjorde då att du tror du fick den här enorma drivkraften som du verkar ha?
Ja, men framförallt tror jag att jag tyckte inte det var så kul i Hässleholm när jag var liten. Och samtidigt som vi reste väldigt mycket med familjen, när jag fick se världen, så kände jag att jag kan ju komma härifrån. Det finns ju massa andra saker jag kan göra. Och det satte nog igång ett driv av att känna alltså att jag kan placera mig själv var jag vill så länge jag kämpar för det. Och vi har alltid haft en väldigt öppen dialog hemma också om karriärer och pratat mycket om man är självständig och liksom kämpar och jobbar ifrån sig så kommer det hända bra saker ungefär. Och jag tror att det har också grundat mig väldigt mycket att få det tänket liksom.
Men du nämnde att din bror har valt en helt annan väg. Kan du se vem du är mest lik utav föräldrarna?
Ja, jag tror att jag och pappa är mer lika så här inställningsmässigt. Pappa var elitdrottare i brottning och satsade helt på det. Sen så bröt han nacken och kunde inte fortsätta. Och då blev han tvungen att börja plugga. Och sen så tog han väl med sig liksom den här elitidrottarmentaliteten in i att bygga bolag istället. Och jag tror att jag har fått, utan någon olycka, fått med mig lite av hans mentalitet. Och mamma är mer mjuk och känslosam och framåt. Och hon är ju lärare och väldigt duktig på att vara pedagogisk och sådär. Och det går mycket hand i hand med Gustav då, min lillebror. Som också kan tänka sig bli lärare sen när han har pluggat klart. Om han pluggar klart, han vill inte. Det är väldigt roligt när vi pratar med varandra. Han tar snart sin master. Att han är såhär, nej men gud, jag vill inte sluta plugga, hur är det livet liksom, jag kan inte tänka mig att jobba, men att jag nästan inte kan sätta mig i skolbänken, i alla fall inte nu. Så vi är väldigt, väldigt olika där.
Du, kan du se några andra såna här avgörande grejer från din uppväxt eller från andra stunder i livet så här långt som har varit så här betydelsefulla för att du har fått den här kraften som du har nu?
Jag tror att jag hade ett litet breakthrough på gymnasiet, som ju faktiskt inte är allt för långt bort i tiden. Det var ju bara 6 år sedan jag tog studenten. Där jag satsade väldigt mycket på både på mina betyg, men också att jag är mycket runt omkring. Så till exempel så tävlade jag i Ung Företagsamhet och fick ett stipendium som årets entreprenör. Och då kände jag att, men wow, jag är ju verkligen sedd utifrån också. Så här, jag kanske kan driva bolag någon gång. Eftersom att jag blev uppmärksammad av, men inte bara läraren utan också liksom, ung företagsamhet på Nessa. Och likadant när jag var ordförande för elevkåren så blev jag liksom upplockad där också. För mitt, min prestation och liksom engagemang. Och jag tror att sådana saker att bli lyft från utomstående personer när man kämpar och liksom ger allt tror jag ger mycket skillnad. Eller så att det ger en boost på något sätt. Så det tror jag också har påverkat mig.
Och om vi skulle ta den här företagarresan då också som du ju är mitt inne i, men vad är det som har varit viktiga parametrar där tror du till att du nämnde att ni hade likadana värderingar, och hur gjorde ni från början där, du och Hanna?
Men jag skulle säga viktiga parametrar är att man pratar jättemycket och väldigt öppet med varandra. Hanna och jag har liksom full insikt i varandras liv på alla plan. Det kanske man inte behöver ha så mycket insikt för att kunna driva bolag, men för oss tror jag att det har varit jätteviktigt att vi har varit så otroligt öppna mot varandra och ärliga hela tiden med hur allting känns och hur allting är och hur arbetsbelastningen ser ut och ifall vi kan hjälpa varandra med någonting och vad man vill framåt, vad är visionen på 1 år, 2 år, 3 år och så vidare. Så det tror jag har varit, eller är en väldigt viktig faktor. Och att vi hela tiden vågar drömma tillsammans så att vi ser att vi har samma mål.
Men ni var ju liksom arbetskollegor men inte så här bästa kompisar som en del är när de startar.
Ja, exakt. Vi var verkligen bara kollegor. Och Hanna har extremt mycket integritet, vilket jag tycker är fantastiskt och uppskattar med henne. Så att vi hade liksom inte, alltså alltid ifall vi skulle ha en AV eller så med jobbet så böjde hon ofta av. Så att jag fick liksom aldrig chansen att lära känna henne privat. Och tvärtom, alltså på andra hållet också då såklart, eftersom att vi inte hade något tillfälle att umgås utanför jobbet. Så att det är först nu när vi driver bolag ihop som vi har blivit kompisar också. Innan var vi verkligen bara kollegor. Och då skulle jag också säga att vi var ett tag in i vårt bolagsbygg också. Fram tills, det var faktiskt, vi höll en föreläsning på Google. De hade något som heter Digital Akademin. Där Hanna pratade, vi fick massa frågor efter föreläsningen. Och Hanna berättade att, ja men Lina, min kompis. Och då kände jag att yes, nu har jag vunnit.
Nu är ni kompisar.
Ja, exakt. Så det tog lite tag. Men jag tror det kan vara bra. Alltså, det är många som startar bolag med vänner och det går bra. Men jag tror också det kan vara bra att man utgår ifrån någon som man vet att man redan kan jobba med. För man hoppar över så många steg då. Och sen blir man kompisar på det, så är det jättekul. Och i annat fall så vet man i alla fall att man kan jobba bra ihop.
Precis, att det inte börjar i en vänskap bara så att säga. Det är faktiskt samma med Shanna och mig. Vi kände ju inte varandra innan när vi startade bolag, så vi var ju verkligen övermodiga. Men började faktiskt också väldigt ordentligt med att bottna i vad är det som, vilka är vi som personer och vad är det som är våra viktigaste värderingar. Och där håller jag verkligen med dig om att det har varit så avgörande för oss. Sen är det precis som du säger, man lever ju nästan mer med sin kompanjon än med sin familj. Så att man blir ju liksom kompisar, ja, bästisar vad det lider. I podden så brukar jag också alltid prata om det här med toppar och dalar. Vad är det som har varit hittills dina absoluta höjdpunkter?
Men så det bästa jag fått uppleva under min hittills ganska korta karriär, någonting som var en vändpunkt för mig var när jag blev utsedd till en av Sveriges mest talangfulla av vilka som är lärare. Det tycker jag var fantastiskt roligt att få den utmärkelsen och bli uppmärksammad av det forumet. Också som yngsta person på listan. Det var väldigt kul.
Häftigt.
Ja, och sen så måste jag säga att varenda dag på Lövengrip var en sån, alltså eftersom att jag hela tiden fick testa på nya saker så var liksom allting som en topp. Fram tills i slutet jag kände att men nu tycker jag inte det här är riktigt lika kul längre, så nu borde jag byta till något annat. Men det var väldigt häftigt att som 19-åring liksom bli erkänd där och få mer och mer ansvar hela tiden. Och jag blev anställd som, ska jag se, vad hette min första tjänst nu när jag tänker efter? Client Relationship Coordinator, tror jag att den hette. Och så var jag i ett möte med min dåvarande vd Pingis, när hon presenterade mig som sales manager. Och jag bara, ja, det här var ju konstigt. Och så gick vi ut från rummet och jag bara, vad var det där? Jag är ju inte sales manager. Hon bara, jo men nu är du det.
Nu är du det.
Hon bara, jag har ett möte men ändra din signatur. Och jag bara, okej. Så att det var liksom så landskapet var där. Och det var väldigt, men väldigt befriande och härligt, och passade mig just då när jag ville springa så himla fort att de gav mig det utrymmet. Så det var verkligen många toppar. Och att jag, när jag sa att men nu vill jag testa på att jobba med export, så sa de absolut, gör en strategi och kör. Och likadant när jag sa att jag ville jobba mer med e-commerce, så var det samma sak där. Det var aldrig någon som begränsade den, så det var verkligen en topp. Och jag kan rekommendera alla att jobba i ett sånt typ av bolag någon gång. Sen kanske det är svårt, inser nu när jag säger det också, att veta vad som är ett sånt bolag. Men där är det viktigt att man, nu kommer jag egentligen in på ledarskapsfråga som är något annat. Men jag tycker det är viktigt att man väljer sin ledare och har en väldigt transparent dialog med sin chef och väntan synkar. Och på det sättet tror jag att man kan skapa sig det utrymmet och den miljön.
Ja, men verkligen. Vi kan stanna kvar i ledarskapsfrågan när du ändå är där. För att vi har ju alldeles nyss en ny samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, som är Volkswagen Group Sverige. Kul. Och de vill alltid skicka med en fråga som handlar om ledarskap och om just inkluderande ledarskap. Så att du ska få fundera lite grann över vad är det för dig, och kan du hitta något exempel på vad är inkluderande ledarskap?
Inkluderande ledarskap tänker jag att man kanske bortser från normer och att man vågar ha många olika typer av människor i en grupp med kanske olika bakgrunder och olika erfarenheter. Blanda män, kvinnor, olika åldrar, olika bakgrunder. Det tänker jag är inkluderande. Och också att man inte bara tar in det för sakens skull, utan också att man verkligen lyssnar in hela gruppen och kommer fram till något bra tillsammans.
Har du något exempel på när du själv har varit en inkluderande ledare eller någon annan som har varit det?
Alltså, jag har varit på relativt homogena arbetsplatser, måste jag ändå säga. På Lövengrip var vi som sagt väldigt mycket unga tjejer. På Engager där jag jobbar nu är vi också många unga, merparten är tjejer men även män. Alltså många har samma typ av bakgrund egentligen. Många kommer direkt från universitetet eller från något liknande bolag typ. Men på värdebaserat ledarskap, där fick jag ju verkligen känna på inkluderande ledarskap, eftersom att syftet var att vi skulle vara helt olika. Så det är väl det närmaste det jag skulle kunna komma, tänker jag.
Ja, nej, men det är ju något som man pratar väldigt mycket om idag. Hur man kan vara just en mer inkluderande ledare. Men du, topparna, de kan vi se. Hur är det med Dalarna då hittills? Vad är det som har varit tufft och svårt under karriären?
Ja, men många saker. Det finns ju supermycket utmaningar hela tiden. Och någonting som jag har strugglat väldigt mycket med, och som jag kanske inte har velat erkänna för mig själv egentligen tidigare.
Nej, men nu erkänner du när du är med i Karriärpodden. Det är lika bra.
Nu kommer det fram. Nej, men jag har inte delvis hamnat i liksom så här duktiga flickan-syndromet. Och ställt liksom jättehöga krav på mig själv, som många gånger har varit helt oroliga egentligen, men som i stunden att jag har känt att men det är det här jag behöver göra för att kunna ta mig framåt och kunna lyckas. Till exempel när jag jobbade med export så kunde jag liksom dygna jättemycket och tyckte att det var helt normalt att gå upp klockan 2-3 på natten och ta ett möte bara för att någon i Australien föreslog den tiden. När jag egentligen bara hade kunnat säga att jag sover mellan klockan 10 och 6, typ.
Ja, det verkar rimligt.
Ja, exakt. Och jag hade väldigt svårt att säga stopp, så att jag tog på mig väldigt mycket jobb. Så det var jättemycket jobb ett tag där, och det gick ut över mitt privatliv såklart. Så jag känner att jag kanske på många plan har kommit mycket längre karriärsmässigt än vad jag har kommit privat, eftersom att jag har fått åsidosätta det hittills, då jag har jobbat väldigt många timmar helt enkelt, och också fyllt upp tiden utanför jobbet med andra saker som ideella uppdrag eller föreläsningar eller nu när jag startar bolag. Alltså,
man undrar ju lite hur du får ihop din tid där när...
Ja, alltså jag gjorde mycket mer innan, men på tal om Dala då, innan så hände det absolut att jag fick lunginflammation på grund av att jag stressade för mycket. Eller liknande. Det var en gång som jag var en vår som jag var jättesjuk, och jag fick liksom sjukdom på sjukdom på sjukdom, och jag var ganska bra i min försvar, så jag förstod liksom inte vad det var som hände. Och när jag hade gått på antibiotika i flera månader så kände jag att men det här måste ju få ett slut, liksom. Vad är det som händer? Men min kropp hann ju aldrig bygga upp sig igen, för att jag stressade jättemycket, jag reste jättemycket, jag var liksom i något nytt land varje vecka ett tag, känns det som. Min kropp hann inte med tempot, och nu har jag insett hur viktigt det är för mig att sova. Jag sover jättemycket, jag prioriterar det. Hur viktigt det är att liksom äta bra och inte slarva med det, och framförallt kanske också hur viktigt det är att prioritera att umgås med nära och kära. Och sen
vad var det som fick dig att vakna upp i det där då?
Ja, men det var nog det när jag hade varit sjuk så himla länge till och från och kände att men jag blir inte frisk. Jag måste göra någonting åt det här. Men jag fick liksom jättebra hjälp av min arbetsgivare att jag var borta lite från jobbet. Jag var borta en vecka och bara tänkte och fick vila upp mig och sådär och bli frisk. Och sen så saktade jag ner tempot, blev avlastad och sen så efter det så, men som sagt, det kommer ju alltid något gott ur negativt, även ifall man kanske inte vill att det negativa ska hända från början. Men efter det har jag blivit mycket bättre på att känna av mina gränser tidigare. Så nu vet jag att så här, när det börjar göra, inte göra ont i lungorna, men när jag börjar känna lite tryck, då kanske jag ska sakta ner och inte jobba lika mycket, till exempel. För att jag inte har lunginflammation, eller vad det nu kan vara för någonting. Så att jag har blivit mycket bättre på att känna av och stoppa tidigare. Och jag är också mycket bättre på att våga säga nej till jobb, att våga lägga ifrån mig mobilen, att våga stänga av mobilen, prioritera annat och men helt enkelt fylla upp min tid med saker som inte bara är jobbrelaterat för att jag måste framåt, utan det är minst lika viktigt att utvecklas på andra plan i livet.
Ja, det kommer lite sådana där poletter som ramlar ner längs vägen, verkar det som. Det är bara, man ska tydligen liksom behöva gå lite all in i dem först innan det dyker upp för en ibland.
Ja.
Men jag tänker på det här med att driva bolaget samtidigt som du har en heltidstjänst och även din kompanjon. Hur får ni till det rent? Hur mycket jobbar ni med det här startupen?
Ja, men det kanske är runt 20 timmar i veckan, skulle jag tro. Så det är typ som en halvtidstjänst utanför jobbet. Men vi är, både Hanna och jag är superduktiga, ifall man får skryta, på att planera vår tid. Och säga att nu jobbar vi med det här, nu jobbar vi inte med det här, och så vidare. Så att jag går absolut upp klockan 5 några dagar i veckan. Och jag sitter ofta på söndagar och jobbar, liksom bara för att hinna med alltihopa. Men jag är också noga med att när jag är klar, då är jag klar. Och då öppnar jag inte den mailinboxen förrän nästa gång jag går in och jobbar. Så att jag planerar in liksom fritid också. I större utsättning.
Och för alla som drömmer om att starta bolag nu, tänkte jag att vi kunde ägna en liten tid åt. För jag tänker att både du och jag har lite erfarenheter där. Men framförallt ifrån att göra det utifrån en sån här produkt som man har en idé om då. Jag tänker att ni kan inte göra allting själva. Utan vad har ni köpt in för tjänster? Och framförallt, har ni tagit in kapital? Eller hur gjorde ni?
Vi tog in lite kapital från Almi, som är ett statligt bolag egentligen som lånar ut pengar till småföretag. Och där tog vi något som heter mikrolån. Så då får man 200 000, eller man får inte, man får låna 200 000 kronor. Och skulle bolaget gå i konkurs så behöver man bara betala tillbaka 10%. Så det är ett jättebra sätt ifall man vill våga testa. Och sen så satte vi ungefär lika mycket var själva när vi startade. Så vi satsade liksom ändå en del på det. Och sen så, som svar på frågan av vad vi har tagit in för kompetenser. Och det var ju superviktigt för oss med tanke på att vi driver eget, eller vi jobbar heltid och driver eget vid sidan av. Och vi kände att vi måste outsourca en hel del för att få det här att rulla. Så till exempel så har vi tagit in en redovisningsbyrå som sköter allting som har med ekonomin att göra. Vi har en agent som hjälper oss att utveckla våra produkter. Vi designar allting och så. Det är liksom vi som gör det och det är vi som godkänner samples och så. Men den här agenten hjälper oss att hitta rätt typ av tyg till exempel. Eller rätt typ av fabrik för det tyget vi har valt.
Är det en agent inte i Sverige då? Eller?
Nej, hon sitter i Hongkong. Men bolaget är svenskt ägt. Så då sitter hon i Hongkong och sen så outsourcar hon till olika fabriker i Asien baserat på vad det är vi ska producera för någonting. Och sen så har vi även en varumärkesbyrå som vi jobbar väldigt tätt med. Och det är liksom absolut det bästa beslutet vi har tagit. De är fantastiska och jag rekommenderar alla som någonsin ska välja en varumärkesbyrå att jobba med good luck, have fun.
Vad bra, nu fick de lite extra reklam här, men det är de värda.
Och det är också de som har tagit fram Löwengrip, så att vi jobbade med dem under vår tid på Löwengrip, och sen när vi skulle starta bolag så var det ganska självklart för oss att vi ville kolla läget med dem och se vad de kunde tänka sig göra. Och det har ju avlastat oss supermycket att de hjälper oss med olika varumärken, strategiska frågor.
Bra, och det här gjorde ni redan från början?
Ja, när vi satt oss ner och började skissa på liksom bolagets strukturen, då skrev vi ner alla våra kompetenser och allting vi vill göra. Och sen så också, det här kan vi inte, det här behöver vi ta in hjälp för. Till exempel jurist som skriver avtal, någon som sköter ekonomin och så vidare. Så då var vi väldigt noga med att outsourca. Till exempel så sköter vi inte lager och logistik själva heller. Utan där har vi ett tredjepartslager som hanterar det så att vi slipper
Så du sitter inte hemma och packar varor
nej,
och så?
Gud, nej, det känner vi att vi inte skulle hinna med. Det är många bolag som börjar göra så. Men vi hittade ett lag med väldigt förmånliga priser som vi kände att men vi får ge liksom oss chansen att fokusera på det vi är bäst på och att någon annan får ta hand om det här. Sen så är också vår affärsmodell byggd på att saker kostar när vi säljer. Så att ifall vi inte säljer någonting så är det liksom så inte mer lagerhyran på några kronor i månaden. Så att det kostar när de skickar någonting helt enkelt. Och så är alla delar uppbyggda.
Men vad är drömmen nu då med företaget i förlängningen?
Ja, alltså vi spånar mycket och tänker mycket. Och framförallt just nu är vi i en fas där vi klurar mycket. Vi har liksom varit live i ett år. Nu kom corona, som vi ska inte prata om så mycket, men det påverkar ju såklart. Och vi sålde på NK i julas och fick testa liksom på retail-spåret där. Och det är egentligen det Hanna och jag kommer ifrån. Vi är liksom främst duktiga på retail egentligen, men tycker att e-handel är väldigt spännande att lära sig. Så att vi klurar lite nu på vägen framåt ifall man ska satsa på retail eller e-commerce och ifall vi ska ändra modell, form, ska man satsa på en annan målgrupp och så vidare. Men målet är liksom att varumärket ska leva kvar och utvecklas, och vi är liksom jättestolta över vad vi har skapat hittills och vill se det växa framåt.
Jättespännande att följa er. Och du nämnde det här med juridiken också. Jag tänker på de som drömmer om oss och kanske är i startgrupperna för att starta företag.
Mm.
Det är ju någonting som vi också gjorde och fick många råd kring. Och det kan man ju verkligen skriva under på, att det har varit bra att satsa dem och ta hjälp där tidigt kring avtalsfrågan och så.
Ja, verkligen. Det är bara dumt att inte ta sig tid till att göra det. För det kan rädda mycket framåt. Ifall det skulle dyka upp någonting. Nu har du inte gjort det mellan mig och Hanna. Och det låter ju som att det inte har gjort det mellan er heller.
Nej,
Jag tycker att man skriver det för att man har en tillräckligt bra relation för att kunna skriva det.
Precis. Vad är det någonting som du känner så här, det här vet jag nu, men det här skulle jag ha haft bättre koll på i början?
Ja, alltså sådana saker dyker upp för mig konstant. Så jag skulle säga typ allt. Eftersom att vi bara har kört och gasat och testat oss fram. Till exempel så beställde vi våra produkter med logotyp och allting på innan vi hade fått godkänt från Patent- och registreringsverket. Och när vi fick tillbaka vår liksom ansökan från dem så fick vi avslag på namnet. Och då hade vi ju redan beställt upp liksom alla produkter. Så vi bara, jaha, okej, hur löser vi det här nu? Så att man kanske inte ska vara så snabb hela tiden. Å andra sidan så löste vi det. De ville inte att vi skulle heta Anywhere, för det fanns ett schweiziskt bolag som hette Anywhere. Och det var liksom för några. Men då så pratade vi med det här schweiziska bolaget och de sa att det var okej att vi fick heta det, och de önskade oss lycka till. Och så skickade de in ett papper till Patent- och registreringsverket på att vi fick heta Anywhere ifall vi ville. Och då var det okej, så då fick vi heta det ändå. Men lite sådana saker. Och likadant, eftersom att vi inte visste att vi skulle sälja retail, för vi hade ju tänkt e-commerce bara, men sen så hörde NK av sig och ville sälja, och då kände vi att man kanske inte tackar nej till när NK hör av sig liksom. Vi ville testa det, och då behövde vi ha produkttaggar på produkterna, du vet, sådana här små, nu tappar jag namnet, men de här små pappersbitarna som hänger på.
Ja, just det. Ja.
Exakt, med E- och N-koder och sådär som man kan scanna i butik, och det hade inte vi på våra produkter eftersom att de låg nerpackade och skickades e-commerce. Så då fick vi liksom göra en jättestor vända där vi beställde hem etiketter, öppnade upp alla produkter och satte på dem. Mm. Och det blev ju mycket dyrare än ifall vi bara hade gjort det från början. Så det är lite sådana saker som jag kanske hade gjort annorlunda efterhand. Å andra sidan så vet jag ju det nu, så att jag har ju lärt mig liksom.
Ja, återigen, det är liksom learning by doing på något sätt hela vägen. Ja. Ja. Du, det här med att vara kvinnlig företagare då, det är vi ju inte så himla många som är, eller rättare sagt, det är väldigt mycket prat om det här nu, att vi också får väldigt lite av riskkapitalet. Yeah. Vad har du för, eller det är ju fjuttiga under 3% tror jag, fortfarande, som går till kvinnliga företagare. Vad har du för tes om det här, eller har du någon tanke varför det ser ut så?
Oh, alltså jag tycker det är ett jätteintressant ämne också. Jag har lyssnat på mycket poddar om det och läst om det och sådär, men jag vet inte, alltså någonstans så är det väl för att det har varit så historiskt. Det kommer att ta tid att ändra. Kvinnor har liksom historiskt sett varit belönade med att inte ta risk. Män har varit belönade med att ta risk. I olika undersökningar visar det. Så jag tror att det kanske har med det att göra. Och att vi någonstans nu är i en övergångsperiod, men att det kommer krävas mycket innan det blir helt 50-50.
Och viktigt med förebilder som ju den här podden handlar om. Och som du är med i nu. Så att det är ju jättebra att du skickar vidare dina tankar och det som har varit både lärdomar och det som både är svårt och lätt, så att säga.
Mm.
Det du gör just nu. Men om du skulle summera här nu då lite grann. Vad är det för någonting? Nu har inte du, som du säger, en jättelång karriär än så länge. Men du har en spännande karriär. Vad är det som har varit så här, dina viktigaste tips som du vill skicka med dig?
Jag tror att man bara ska våga kasta sig fram och bara köra. Och tänka, liksom, vad är det värsta som kan hända? Ibland tackar jag ja innan jag hinner att börja tänka på att tacka nej. För då måste jag köra och lära mig något nytt. Och sen så finns det ett väldigt bra uttryck som nästa tips. På att man inte behöver vara bra för att börja göra någonting. Men du måste någon gång börja för att kunna bli bra. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Att, men ingen är expert i början. Så kör. Testa. Se vad det handlar. Och sen också att alltid se sig själv som en beta-version. Det har hjälpt mig mycket när jag har haft prestationsångest. Och tänkt att jag måste vara bäst på allting från början. Att man alltid är en beta-version och att jag kommer vara bättre på det jag gör imorgon. Eller det jag gör idag kommer jag vara bättre på imorgon eftersom att jag redan har gjort det en gång. Och att jag hela tiden utvecklas.
Mm. Det var väl bra grejer. Tänker du på det där ofta?
Ja, jag tänker ofta på det där med att jag är en beta-version. Att så här, det är lugnt, uh-huh. Ifall jag gör något misstag, det är lugnt. Nästa gång kommer jag inte göra det. Det är viktigt att jag lär mig av det. Att jag vågar testa. Hellre att jag testar jag fel än att jag inte vågar alls.
En sak som slår mig att jag gärna skulle vilja höra mer om och prata med dig om, det är ju det här med självförtroende.
Ja.
Har du alltid liksom haft bra självförtroende?
Ja, du. Jag tror nog det. Alltså jag har nog liksom varit uppfostrad så med att ha det, men också med att vara ödmjuk, hoppas jag i alla fall. Men att hela tiden så tro på mig själv och våga. Har jag nog varit liksom väldigt belönad med sen ung ålder. Så, att jag,
så även det. Under den här svåra perioden när du blev mobbad och så det var inte någonting som ruckade på ditt självförtroende?
Jo, det var det absolut. Och jag ska vara helt ärlig så minns jag inte särskilt många, eller jag minns en del sekvenser men jag minns liksom inte allting under den tiden för det var, jag har nog liksom förträngt det mesta.
Förträngt det lite,
Ja, precis. Men jag tror att jag har fått med mig mycket självförtroende efter det. Och så vet jag också att jag var väldigt modig som barn. Och sa vad jag tyckte och tänkte och liksom tog för mig och gjorde det jag kände för. Så jag antar liksom att innan och efter hade jag liksom bra självförtroende och att jag byggt vidare på det.
Det tror jag är viktiga grejer där, att man bottnar i sig själv. Och det låter ju som du sen också har blivit sedd och bekräftad i andra sammanhang då genom din framgång här tidigt i karriären också.
Ja,
det är sånt som betyder väldigt mycket för en, tror jag.
Ja, verkligen. Och det är därför jag också tror att, men till som jag nämnde med till exempel gymnasiet, att jag blev uppmärksammad då av inte bara lärare utan av utomstående. Att jag fick liksom ett gehör att säga, men du är duktig, du kan ju. Och att det gjorde väldigt mycket. Och sen så en annan sak som jag kom på som är ett bra tips, om jag får flika in med en sak till.
Absolut. Säg hur många du vill.
Superbra, du fortsätter i all oändlighet. Nej, men på Lövengrip så, men som sagt, nu har jag sagt det några gånger, men vi var väldigt många unga kvinnor i början av karriären. Och då så bokade Pingis och Isabella in oss på psykologtid en gång i månaden. Så att vi liksom skulle få prata med någon och få utlopp för våra ledarskapsfrågor och frågor kopplade till jobbet och liksom säkerställa att alla mådde bra. Och det har också påverkat mig väldigt mycket. Och jag har än idag väldigt bra kontakt med den psykologen vi hade då. Jag pratar inte med henne särskilt ofta, men ifall det är någonting som jag känner att jag behöver bolla så pratar jag med henne för att alltid få en second opinion. Och det tror jag också är superviktigt, att våga ha en extern part att prata med om saker. Och också att man kanske inte bara ska utveckla sig själv typ fysiskt genom träning, utan hjärnan är också en muskel som måste må bra. Och att man vågar ta sig tiden och göra sånt också.
Det där är ju bra att man tar med sig till alla, skulle jag säga, även senare i livet. Ja. Och när man nu, för man pratar ju mycket om, förr så var det liksom inte, då var det något konstigt typ att ta hjälp av. Nu, jag är ju utbildad samtalsterapeut och har ju själv jobbat med det här. Och jag brukar säga det, att alla behöver en terapeut.
Det tror jag också.
Ja. Eller en mentor. Man kan ju ha mentor och coach och sånt också. Men det är bra att ha någon som kan se lite objektivt. Både på ens tillvaro och ens personlighet och så. Det tror jag.
Mm, absolut.
Ja, gud vilka bra tips. Det sista grejen som du ska få säga nu. Det handlar om förebilder.
Mm.
Har du några förebilder?
Ja, det har jag. Jag brukar säga att jag har två stora förebilder. Och det är lilla Greta Thunberg och stora Greta Thunberg. Greta Thunberg, alltså miljöaktivisten, är min släkting.
Är ni på något? Ja, ni är släktingar.
Ja, och jag tycker att hon är otroligt duktig och cool och liksom visar hela världen vad hon går för och står upp för sin grej och bara kör. Och hon är döpt efter min gammelfarmor. Greta Thunberg, som gjorde samma sak men som drev vår släktgård och också kämpade för miljön, fast på sitt sätt, med sitt lilla ekosystem på landsbygden liksom. Så jag tycker att de två står upp för väldigt bra saker och visar att man som kvinna, oavsett ålder och oavsett förutsättningar, kan göra skillnad där man är.
Åh, gud, vilken tur att jag ställde den här frågan. Nej, men jag tänkte faktiskt på det när jag googlade liksom Thunberg och stava likadant, tänkte jag. Men
vi är många, så vi hade inte behövt vara släkt, men nu råkade det vara så.
Ja, vad härligt, Lina. Jättekul att prata med dig, och jag känner på mig att det kommer att komma flera framgångar som kommer att hagla runt dig framöver. Så det ska bli kul att följa dig i karriären.
Tack för fina ord, och tack för att jag fick vara med, det var superkul.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Lina Thunberg. Hoppas du blev lika inspirerad av det här samtalet som jag blev. Jag kommer absolut anamma hennes tankar om att alla från början är en beta-version. Det släpper liksom lite på trycket. Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Du prenumererar väl på Karriärpodden via din poddapp. Och du får gärna sprida till en kompis som du tror skulle uppskatta den också. Ja, och livet fortsätter ju, och vi håller på för fullt att rekrytera till höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program, som du kan läsa mer om på womenforleaders.com. Och sen fortsätter vi som så många andra anpassa oss till rådande omständigheter så mycket som det går, och har ställt om till att köra vårens träffar i digitalt format inom Women for Leaders. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.